Welcome to Sorlit with Patrick and Christian, the podcast about the Swedish Social Democrats and their journey as new members. With no further ado, here is the ones and onlys, the great and the wise, Patrick and Christian.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Sorlit med Patrick och Christian.
Välkomna.
Idag tänkte jag vi skulle prata om cirkulär ekonomi.
Ja, men det tycker jag låter som en jättebra idé. Det är ju någonting som är på tapeten mer och folk blir mer och mer medvetna och använder sig av det.
Verkligen. Så jag tänkte att vi får se vart vi hamnar.
Ja, vi brukar ju sväva ut lite.
Verkligen. Men jag tänker vi kan ju börja säga, vad är då cirkulär ekonomi för oss?
Ja.
Jag tänker direkt på second hand butiker, Tradera, Blocket, loppisar.
Det börjar ju även komma vissa olika onlineföretag som där man skickar in och sen så säljer de på nätet.
Mm.
I och med att näthandeln ökar så pass mycket som den gör. Jag använder du dig av cirkulär ekonomi?
Jo, men det gör jag.
Ja.
Kanske inte till allt, men till den mån jag kan. Vi besöker väl ganska mycket, när jag tänker efter, så besöker vi nog ganska mycket second hand butiker.
Ja.
Vi är ute lite efter vissa saker.
Ja.
Kanske porslin som matchar det vi har. Typ monamier och sådana där saker. Eller rörsrand generellt. Tycker min tjej är väldigt roligt. Så då blir det lätt att vi går in i de butikerna när man ser dem. För de kan ju vara guldkorn där inne.
Ja, oja.
Men när man ändå är där inne så brukar man hitta något annat.
Ja.
Men även kläder. Mer kläder förr. Nu har jag ju köpt ganska en bra garderob.
Ja.
Så jag köper inte så mycket nytt, varken nytt eller begagnat, utan jag är ganska nöjd med den garderob jag har. Men teknik är väl det svåra att köpa begagnat, känner jag. För att har man haft det som en Xbox, så nu Xbox One är 10 år gammal.
Ja.
Och det görs inte nya spel till den, så nej, är det värt att köpa på en andrahandsmarknad. Alternativt att köpa den nya Xboxen som är då 3 år eller vad det nu är.
Där är du mer insatt än jag. Jag har faktiskt den enda konsol som finns i detta huset är ett gammalt Nintendo 8-bitars.
Ja, det är en 8-bitars till och med.
Ja.
Snyggt. Jag har en Nintendo 64 och ett PlayStation 1. Men konsoler, men det kan ju vara datorer också. Att köpa en 5 år gammal dator kanske också är...
Ja, gammal, för där har jag med funderat lite på. För jag skulle vilja ha... Nu har vi ju bara bärbara här hemma. Men jag skulle vilja ha en stationär med lite större skärm liksom. Mm. Och har då, men känner man lite, ja, alltså köpa en helt ny, det, alltså just det märket som jag vill ha, så blir det ju väldigt väldigt, ja, dyrt. Så,
men vad ska jag lite till?
Nu håller vi ju tummarna att det går bra för mig imorgon på mina tester i Göteborg.
Ja, heja.
Det kommer ju vara mellan ett halvår och ett år som jag ska då plugga innan man får sin första liksom styrsedel som det kallas. Mm. Så då tänkte jag att då hade det varit jättebra att gjort ett litet hemmakontor här hemma. För det är ju vecka på och vecka av och jag måste ju plugga rätt mycket när jag är hemma också. Så det hade varit bra att ha en liksom en stationär plats med en stor skärm och så jag kan sitta och hålla på liksom.
Då skulle jag rekommendera att om du har en bärbar dator eller investerar i en sån, för om du ska ta med den på dina resor,
ja,
för då kan du ju bara med en HDMI-sladd koppla in den i en skärm. Du behöver inte ha en stationär.
Nej, då har du i sig rätt. Bara köpa en skärm istället.
För du kan ju bara stoppa in den med HDMI.
Du är ju fan så mycket mer tekniskt insatt i sådana här grejer än vad jag är. Så, men det är bra att jag får lära mig lite.
Ja, för då kan jag alltid ha musen och tangentbord externt, mus externt, tangentbord, och sen så bara kommer du hem, stoppar, lägger fram datorn, kopplar in 3 sladdar,
ja,
och sen så är det ju igång.
Ja.
Det känns ju som en rimligare istället för att du ska ha 2 datorer med 2 olika inloggningar med olika program och sådana där saker.
Ja, jo, då har du rätt i, för det är väl lite så, vi har ju byggt ett extra sovrum och så blir det ju ett arbetsrum också. Arbetsrummet är ju inte klart och där ska ju min fru ha en liten arbetsstation för när hon jobbar lite hemifrån.
Mm.
Så hon hade väl tänkt att ha skärmar.
Ja.
Hon är ju ekonom så då måste det ju vara 2 skärmar uppenbarligen. Ja. Frågar man inte varför, men så ska det vara visst. Men då kan jag ju köra ett liknande setup här nere i källaren faktiskt.
Du kan koppla in projektorn och sitta här.
Verkligen.
Nu svävade vi ut direkt.
Ja.
Vi har inte ens liksom sätta begreppet. Men second hand i alla fall. Att historiskt så känns det som att för länge sedan så fanns det liksom ingen marknad för second hand. Utan då var det ju någonting du inte använde, använde någon annan och du gav bort det. Det var liksom mer presenter och gåvor. Allting hittade ett annat hem.
Ja.
Alltså jag tänker tillbaka på studentområden. Att någon ställer ut en soffa för att den ska slängas upp till sopgubbarna. Och sen så kom det några studenter och plockade med den där. Så stod den i en studentlokal i 20 år.
Ja, precis. Det är ju också den här att alltså nu med småbarn och sånt här. Där är det ju mycket att, ja men vill ni ha lite kläder? För nu har unga A växt ur de här. Så familj B då behöver ungefär den storleken. Ja men vi tar jättegärna ut så. Alltså med båda våra barn, man har ju fått mycket och sen så även köpt mycket second hand liksom. Ja. För speciellt 0-6 månader så är det slits ju, eller ja det är ju upp till första 1,5 åren så slits ju kläderna inte direkt liksom. Så man kan ju använda det i flera familjer liksom och det tycker jag väl är rätt så bra. Och sen så förra året så gjorde jag enda nya klädesplagg jag köpte var jag köpte en ny jacka för jag behövde en lite varmare jacka. Men annars så köpte jag de kläder, alltså underkläder köpte jag nytt också. Men annars var det var inte jättemycket kläder jag handlade för året. Men det jag köpte i alla fall, det var second hand.
Ja, jag tycker så här, man ska inte ha en klädshaming som att säga flygskam och så här, klädskam. Så länge man köper, både att det ska vara hållbart,
ja.
Men också att du inte överkonsumerar. För det är också överkonsumtionen. Att om du köper 3-4 plagg per år,
ja.
Men då hade ju hela ekonomin runt kläder för braka sönder också kanske. Om alla hade haft samma köpvanor som du och jag. Det behövs ju produceras 100 miljarder kläder tydligen som hälften handlar på sophögar i Indien och Ghana.
Ja, tydligen, är det, ja men det är ju mycket i ropet nu. Det har ju varit... jag såg någon sån här uträkning. Jag kommer inte ihåg vad det var. Men då var det... Ifall man skulle göra liksom... För det första att arbetarna som syr de här kläderna, att de får en bra lön och de får lov att engagera sig, alltså fackföreningar och allting sånt här. Och att man gör det så att det är liksom så miljöhållbart som möjligt och liksom bra kvalitet. Då var det en t-shirt, jag använde dem i detta exemplet, och då var det ett prispåslag på 10 kronor.
Mm.
Och det tror jag de flesta är beredda att betala. Men de här stora klädjättarna säger att nej men ute i konsumenter och sånt här liksom, de är inte beredda att betala så mycket som det skulle kosta och ge våra arbetare en lön de kan leva på och inte ha sweatshops och liknande. Vi har haft rätt många gånger alltså stora klädföretag som har haft fabriker i Bangladesh till exempel som har börjat brinna där mer än hälften av arbetarna brinner inne för att de tar bara det billigaste och så köper då produkter av icke-seriösa producenter som behandlar sina anställda som skit och levande dödsfällor som de jobbar i liksom. Och jag är inte beredd på att göra det. Då är jag beredd på att betala lite mer.
Det svåra är att det finns ju inget märke just nu som levererar det.
Nej.
Alltså fritt från...
Nej, inte vad jag har hittat som är liksom helt verkligen sätt och miljön och arbetarnas rättigheter först och sånt där. Det kanske finns, jag har inte hittat det dock. Har ni tips på något sånt företag får ni gärna skriva det på våra sociala medier.
Men det är ju den sista branschen lite grann som har överlevt det här slav... Alltså det är ju mat i och för sig. Mat är ju också nästan slaveri. Och kläder är ju slaveri. Men om man tittar på många andra branscher så har det ju försvunnit. Tack och lov. Second hand, ur ett svenskt perspektiv, för i andra länder så har det ju nästan alltid varit en självklarhet. Så var det ju i Sverige också under en lång tid.
Ja.
Sen någonstans så försvann det här att det alltid skulle vara nytt, kapitalismen. Folk fick ju en helt annan standard med miljonprogrammet och sånt där, att second hand behövdes ju inte. Innan det så var det ju nästan stolthet om det här är min farfars fars stol.
Ja, precis.
Lite så. Och allting liksom gick i generationer och det användes och det är därför man hittar arkeologiska fynd lite överallt som har liksom märken och sånt. Ja, det här är från det här och det här.
Ja.
Det hade ingen bra
avslutning på det. Punchlinen den försvann. Ja. Det är sånt som händer.
Jag kommer inte ihåg när second hand butikerna började dyka upp, men det känns som att under min barndom var det inte jättemånga.
Nej, det klassificerades mer som lumparbodar.
Mm.
Och det sågs lite ner på har du köpt den på second hand? Alltså det var lite mer tabubelagt innan. Kanske inte så mycket med, till viss del med möbler och sånt också liksom. Men kläder var ju väldigt Det var ju mest liksom loppisar och sånt här. Men det har ju fullkomligt exploderat nu för tiden, skulle jag vilja säga. Och ja, men vi har då, ja, men som du nämnde, Tradera, Blocket, Facebook Marketplace och allting sånt. Och jag använder mig av det jättemycket. Ja. Alltså nu när jag har byggt ett sovrum till, så garderoben hittade jag någon som, ja, bortskänkes. Och sen så köpte jag lite delar till från ett större svenskt möbelföretag. För att få det liksom anpassat till vårt. Där vi sitter och spelar in för tillfället, så köpte jag lite bokhyllor och liknande för totalt, tror det var 250 kronor eller något liknande. Och sen så, ja, så har jag målat om dem och byggt om dem lite och såna här grejer.
Supersnygga, de matchar väggarna.
Ja, det är samma färg.
Så. Ja, jag förstår det. Men det är snyggt.
Tack. Det känns bättre när man kan använda grejer, för... Jag säger inte att alla möbler nu för tiden är skit. Det gör jag verkligen inte. Det finns väldigt mycket bra möbler nu också.
Nej. Liksom.
Jo, det alltså, finns faktiskt.
Alltså, nu alla är bra möbler, gamla återvunna möbler. Men ja, man kan ju inte gå in på IKEA och förvänta sig att det där ska hålla i 20 år.
Nej, det
skulle
jag väl inte.
Hade du gått in i en möbelbutik för 40 år sedan som inte var IKEA...
Finns det andra möbelföretag som säljer rätt så bra grejer faktiskt. Man får ju liksom inte förringa ett nytänkande inom... alltså man kommer på nya sätt att använda material och liknande och sånt, som jag tycker är spännande, för jag är väldigt intresserad av just designprocessen och liknande. Men där är ju också en sån sak där man ser i så många annonser att det är en designstol. Ja, men alla stolar är designade. Ja. Alltså för helvete, kan vi släppa detta nu? Det är ungefär som folk som säger, jag har ett väldigt stilrent hem. Jaha, vilken stil har du? Och då blir de helt bara, vad menar du? Ja, men är det gustaviansk, är det empirstil, är det skandinaviskt, är det minimalistiskt, vilken stil är det? Men att slänga sig med stilrent kan man göra hela tiden. Ja. Ursäkta mig, det är min sån, jag blir förbannad varenda gång. Oftast förr så gjordes ju möblerna. Man använde, ja, men kärnfure till exempel. Och det är, bara du behandlar det rätt så håller det jättelänge. Och du liksom, ja, men renoverar det och lite.
Men förr var det ju ett hantverk.
Ja,
det är
ja,
ju
ja.
Inte längre. Och därför tror jag inte att det håller på samma sätt.
Nej.
Alltså om det... du har byggt en möbel på samma sätt med samma material i 200-300 år, från familjehemligheter, du växer upp i den här miljön, då kommer du kunna producera möbler på ett visst sätt. Men när allting är maskiner som gör perfekta hål, då skuddrar det in och det är någon millimeter som saknas och det ska inte tryckas och det ska inte limmas på samma... Alltså, då blir det ju inte hållbart. Alltså det börjar ju falla ihop till slut när någonting börjar bli lite gammalt eller att limmet slutar fästa sig. Ja. Så det jag menar att det håller ju inte på samma sätt. Det är därför vi har i våra svenska slott mycket gamla möbler.
Ja.
Men det finns ju väldigt få, om man tittar på funkishusen under 60-talet, det är väldigt få som har kvar sin inredning. Även i köken så är det så här, ja, men ibland får de inte att driva bort det för att det är kulturanledningar.
Ja.
Men de som finns kvar och i kanske ett äldre hus som är använda vardagligen,
ja,
de är ju fallfärdiga nästan. Men då är de ändå byggt under ganska hantverksmässiga former då. Men jag tänker en IKEA-hylla, ett nytt kök som bygger nu, hur kommer den se ut om 20-30 år? Det är därför alla håller på att renovera sina kök hela tiden var 10-15 år. För att de håller inte längre så dagens kök.
Ja.
Varken stil eller form eller liksom material. De blir ju superslitna. Det är samma sak om på golv. Alltså, har du gått in i ett slott någon gång? Det är ju jättefina golv som är 300 år gamla. Och så tappar jag en kastrull hemma hos mig och så får jag byta hela golvet.
Jo, men köper du idag ett bra trägolv så kan du ju slipa det... 30-40, nej inte 30-40 gånger, ja, men du kan slipa det liksom.
Men det finns alltid någonting som funkar. Ja, det vi säger är att de gamla hantverken, så de gör sig fortfarande, men man har inte råd med det.
Nej, men
ska lägga 300 000 kronor
det
på
är ju likadant, det är ju därför du inte bygger så mycket liksom. Det är väldigt få slott och herresäten som byggs idag, och de som byggs har ju inte samma ornamentering och liknande som de gamla hade, för att det är ju en kostnadsfråga.
Men kolla på de sekelskiftshusen från 1800-1900-talet. De fattigmanshusen byggdes ju också med trägolv.
Ja.
Och de är ju liksom, folk tar bort sina gamla golv och bara, titta på det här fina golvet, de slipar upp det och så tittar de på ett helt nytt golv.
Ja, det är Det gjorde 150 vi i vår gamla lägenhet i Malmö faktiskt. Då slet vi upp golven och...
Men det är ingen som kommer göra det med en linoleumgolv liksom från 60-talet. Ja, titta här, här låg det linoleum.
Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det faktiskt. Det finns säkert de som gillar linoleumgolv, men jag tror inte att de håller lika bra som ett kärnfurgolv.
Nej.
Får man väl säga.
Men jag fick en tanke där att kan det ha varit skolgården som hade väldigt stor påverkan på barnens då mentala bild över konsumtion och varor och dess kvalitet, om man säger så. Jag tänker tillbaka när man var barn själv, att det här är din kusins kläder, liksom så.
Mm.
Att då blir det så, om du återanvänder det här är dina, mina stora bröders systrars liksom, kläder.
Ja.
Att det vill man inte ha på sig. Det sa ju någonting om en socioekonomiska liksom, plats i livet.
Ja, det var ju väldigt viktigt med att man skulle ha rätt märken och...
Ja, precis. Och man vill ta trasiga skor. Liksom, så. Ja, för då var det väldigt viktigt. Man gick till skolan och sa, Kalle har nya skor. Och de är slitna. Det är second hand, liksom, så andra hands. Då skapas det ju en kultur kring det. Men när det hände? Var det runt millennieskiftet? Och kanske, var det då internet eller tv? Eller hur, vad hände? För dagens barn har ju inga problem med det. På förskolan, varenda alla unga går ju i second hand kläder. För att det är inga jävla föräldrar som köper 100 nya plagg varje år för att de går åt så mycket. Man köper 75% begagnade, 25% nytt eller något sånt.
Det gör ju vi i Lomma kommun, så det finns ju säkert de som gör det. Men
de är också ekonomiska.
Det är väl när man kommer upp mellanstadie, högstadie och gymnasiet som jag tror det blir mer...
Så det fortfarande finns kvar?
I alla fall högstadie. Jag tror gymnasiet, då är det ju mer att folk de... på något sätt hitta sig själva lite, alltså under gymnasietiden. Alltså jag gick ju på en gymnasieskola med väldigt många estetiska program, och där var det ju väldigt mycket friare, alltså klädstilsmässigt, skulle jag vilja säga, än andra gymnasieskolor då, där man växte upp. Så där var ju väldigt blandat. Och det var väl där man upptäckte att när jag gillar just när det är, det ska inte bara vara en norm, utan det ska vara liksom, ja men det ska vara lite blandat. Jag trivs bäst med det, tror jag.
Men har det kanske då med att göra att det blev ganska mycket tradition eller i Sverige eller globalt att man använder sina föräldrars kläder. Det började lite så här med killar och kanske tjejer också, att de använde sin pappas band t-shirt till exempel. Nirvana eller Rolling Stones liksom så. Och hade de t-shirtar på sig då i skolan och tyckte det var coolt.
Ja.
Så, samma sak som så här, Aviator, glasögon, Ray-Ban liksom så. De tar ju sina föräldrars ungdomssaker 20 år senare och bara, titta vad cool är att jag har liksom några retro-grejer. Ja. För det är väl lite där kom vintage retro, drog tillbaka så mycket människor.
Ja, men det var väl lite också en rebranding av det hela. Det var inte second hand, utan det var
från liksom andra hand till second hand.
Ja, nej, men det gjorde oss coolt på något sätt. Och det tror jag spelar en väldigt mycket större roll än vad man själv inser. Sen så vem som eller vilka som gjorde att det blev så, det kan jag ju inte svara på. Men jag är glad för att det hände. Och för just det här att, vad fan, vi kan, jag menar, ifall ett klädesplagg är helt... Och det är rent och sånt. Varför ska man inte kunna använda det då?
Ja, men verkligen. Det är så slöseri att slänga oavsett vad det är. Jag brukar ju försöka återanvända vad som helst. Min tjej är ju super på mig. För jag brukar ju ta hem vad som helst och säga, det här kanske jag kan laga.
Det finns fler som lever i den världen.
Jag skulle säga att 75% går väl inte att laga. Men jag försöker i alla fall. I annat fall så försöker jag ta hem det för att sortera det bättre än vad jag hittade det.
Ja.
Osorterat så. I vissa fall så har det blivit leksaker till vår son. Liksom.
Ja.
Typ gamla datormössor, tangentbord och sånt där. Det är ju skitkul för honom att sitta och trycka på. Istället för att gå fram till våra tangentbord och mössor och klicka. Och
vi har gamla fjärrkontroller. Och jättepoppis för den äldsta. Liksom, och har sparat dem så att den yngsta hon kan få leka med dem också. Så man kan, jag vet inte hur många... fjärrkontroller vi bytte ut för att de tog sig sönder så, eller gnagnas på när det började komma tänder och ja, allt sånt. Så. Med möbler och sånt, där är det ju som den här stolen jag sitter och tittar på nu, som jag inte får lov att använda för Patrik för att den knirrar för mycket.
Jag hade hört på de förra tidigare avsnittet att jag har knarrat så jävligt mycket och då är det att Christian kan inte sitta still. Han säger, nej, jag kommer inte sitta still, jag kommer inte knaka.
Och nej.
Så har man det avsnittet hur det knakar.
Jag har svårt att sitta still. Men i alla fall, alltså den här, det är en safaristol. Nu kommer jag inte ihåg vem som har gjort den. Men...
det är en designerstol.
Alla stolar är designade, men ja. Jag får mig, min mor fick dem när hon flyttade hemifrån eller något liknande, eller köpte dem. Och sen så har jag haft dem in och fått dem omklädda. Sen har jag tweakat dem lite jag också, för att jag var inte helt nöjd med hur de hade klätt om dem. Alltså den stolen är ju, skulle väl gissa på i alla fall 50 år. Och visst, den knarrar. Det är jag. Det erkänner jag. Jag erkänner det. Men den är fortfarande väldigt skön att sitta i.
Men det viktiga är att man ska vara nöjd med sina saker.
Ja, men precis. Jag har en förhoppning om att mina barn ska kunna ärva de här stolarna också. Liksom. Att det ska kunna vara, gå vidare. Liksom. Ja. Det finns väl en del andra möbler vi har här hemma också, som jag hoppas att barnen vill ta över någon gång, när man själv ställer trätofflarna och seglar vidare till de sälla jaktmarkerna.
Ja, precis. Men det är därför man ställer fram sina favoritsaker. Men barnen växer upp i den miljön och tycker att det här är normalt. Det här borde det vara. Det är därför det finns de knasigaste människorna där ute som har växt upp med nazistflaggor och sådana saker. Och sydstatsflaggor. Och i de kulturerna, då blir det normala.
Ja, det blir det normala.
Jag tänker att
för klarifiering, här finns inga sydstatsflaggor eller nazistflaggor uppe. Eller i någon av gömmorna heller.
Men det är samma sak med traditionen, att surströmming gör ju vissa. Jag växte upp med surströmming, så för mig är det inte jättekonstigt. Och kräftskivor och sådana saker. Ja. Men för andra är det ju så här, kräftskiva. Nej, vi åt Mårten Gås. Och för mig är det jättekonstigt.
Alltså jag är ju uppvuxen, inte med surströmming, men kräftskivor och Mårten Gås.
Ja.
Och till och med svart soppa.
Svart soppa? Blod?
Det gör man på blodet.
Mm. Den slapp jag.
Nej, men det är ju den här, vi här i Sverige kan ju säga bara, fy fan, de äter det där. Men sen samtidigt så är det, alltså vi har inlagd sill och sånt. Jag har ju en svåger som är från Australien. Skulle ju sett hans min första gången han åt inlagd sill. It's an acquired taste, får man ju säga. Likaså Kalles kaviar liksom.
Ja, jag har aldrig varit så mycket för sill. Jag kanske provat någon gång, men jag har ingen aning hur du
smakar. Ja, jag ska och handla sill idag faktiskt.
Härligt, heja dig. Midsommar här
veckan. Ja, för midsommar. I och med att nu ska vi ha internationella gäster på midsommar.
Oj, vad
trevligt. Nu åker jag ju ikväll upp till Göteborg och har tester hela dagen imorgon. Och sen så åker jag direkt ner och går på jobbet till fredag. Och sen så hem och så fixar med allt. Så jag tänkte att jag skulle handla idag, så är det gjort. Det är en gammal studiekamrat till mig som ska komma, som bor i Danmark med sin danska sambo, och hon har aldrig upplevt en svensk midsommar.
Nej.
Så vi tänkte att vi skulle göra det traditionell midsommarmat. Min fru är inte så glad för traditionell midsommarmat, så det blir annan mat också.
Jaha, men det var sillen och...
Ja, men hon är rätt trött på den, liksom, att måste man äta det varje år. Så vi ska göra lite annat också. Det ska grillas lite grönsaker och göras lite rör och lite sånt. Så jag tror det kommer att finnas någonting till alla. Och så ska jag göra en ordentlig jordgubbsgräddtårta också.
Mm, vad härligt.
Ja, det ska bli kul. Så
hoppas
kommer svärmor också.
Fin midsommar. Vi har inga riktiga planer än.
Nej.
Kanske borde göra det. Det är inte så många dagar kvar. Vi spelar in det här, som sagt, i förtid.
Med småbarnsföräldrar som har jobb och liknande, så är det att man försöker få in och spela in när tid ges.
Ja, precis. En liten rolig historia från second hand som jag har. Precis när vi hade flyttat ner hit till Skåne, så skulle vi åka till Söderåsen. Då kör vi på så här småvägar för att bara se lite random grejer.
Ja.
Och då ser vi alla skyltar, står loppis så. Så vi åker småvägar 2 kilometer in liksom, till ingenstans. Och där finns det bara en sommarstuga. Liksom.
Ja.
Då hade de typ ett rum där de hade ställt in alla sina gamla knickknacks, små grejer.
Ja.
Och, för de bodde ju i resten av huset. Ja. Men de blev äldre par som hade väl typ så här, okej, om inte vi gör oss av med det här så kommer väl det slängas. Liksom.
Ja.
Men vi gick in där i alla fall och tittade. Och då hittade min tjej att hon ville ha så här, 2 ordentliga, hårda, designade, distansdesignade säkert, runa trästolar men med grönt tyg,
ja,
som också var från slutet av 50, början av 60-talet.
Ja.
Hon sa, ja, men de här köper vi. Så vi fick åka tillbaka någon annan dag när vi hade förberett bilen för 2 stora fåtöljer.
Mm.
Och vi hade ju dem i till nu för ett halvår sedan.
Ja.
Sen, de matchade liksom inte, de tog för mycket plats, men nu har barn och vi hade ingenstans så har de. Så vi sålde dem. Men när vi gick upp på Marketplace, då var det ju väldigt hög efterfrågan efter de här. Det var ju typ 20 pers som hörde av sig och bara,
oj, så
kan vi få dem här och buda med varandra och sånt där. Så vi gjorde ju lite vinst på det också.
Ja.
Men det visade också att efterfrågan på det, för det var ju bra kvalitet. De hade tagit hand om, vi hade tagit hand om det.
Ja.
Så det visar bara att ordentliga grejer har ett större värde.
Ja, ja, absolut. Det är jag helt enig med det om. Och det finns ju en anledning också till vissa som säger liksom att ja, men den här stolen, den kostar så här och så mycket. Och så mycket ska inte en stol kosta. Men det, just den här stolen kanske är då liksom, den är handgjord från topp till golv liksom. Och då får man ju betala för arbetet också liksom. Ja. Alltså man betalar för, är det ett gediget arbete och sånt, man vet, ja men då, den kommer ju hålla i kanske 100 år liksom.
Ja.
Får man bara ta hand om den.
Jag har inget problem med hantverket, men jag har lite problem med det här design.
Alltså, ja, men alla är ju designer.
Jag vet, men om en person sitter, säg 10 timmar och ritar den här stolen.
Ja.
Även om det är 100 timmar.
Ja.
Så är det så här, men 100 timmar, 1000 kronor i timmen, det är 100 000 kronor. Men att då att den är designad och de säljer 1000 sådana där stolar,
mm,
då har det ju överstigit så mycket mer den här. Det blir som att ha en royalty på stolen.
Ja, du har ju royalty oftast inom möbeldesignvärlden.
Ja, men det
är inte mer än, vad är den, brukar ligga kring mellan 3-5% bara. Så det är ju inte jättemycket.
Nej, men det är det som jag menar, att, men varför får inte hantverkan?
Jag tror nog hantverkan får, så jag vet, det finns ju ett svenskt lampföretag som ligger i Småland som, där de rätt mycket är handgjort, och där har ju de som jobbar där har ju en bra lön liksom för det arbetet de utför liksom. De saluför även en lampa som en god vän till mig har designat.
Ja, vad roligt.
Hänger i hallen.
Ja, jag får kika. Jag tror vi får avrunda där.
Ja, cirkulär ekonomi, vi är för, eller?
Jag är väldigt för.
Jag är också väldigt för.
Det är sånt stort och brett ämne. Och
ja, jag hade kunnat prata en hel säsong om det.
Det kanske är cirkulärpodden.
Ja.
Men vi hoppas att ni handlar second hand. Det är ingen skam kring det. Det känns ju som att det finns en liten så här, ah, men ska man göra det? Men get over yourself lite så här, att ingen som vet om det är eller inte nu för tiden.
Ingen bryr sig om vad du har köpt din tröja.
Ja, men
är det inte en låt som heter så?
Ja, men precis. Det är ja. Det här att... Jag ska dra en sista anekdot innan vi avslutar.
Ja, okej. Okay. En sista då.
Att det var ju en forskning i USA. Observation bias eller något sånt där, ja, heter det. Att någon fick sätta på sig en ful tröja och så fick den gå över universitetscampus.
Ja.
Och sen så fick de intervjua både de som gick förbi och den som hade tröjan på sig.
Ja.
Och den som hade tröjan på sig, hur kändes det? Hur många tittade på det? Alltså, alla tittade, men jag kände mig så övervakad.
Ja.
Så utsatt nästan.
Ja.
Och de som gick förbi bara, men såg det här med fula tröjan? Vem? Alltså ingen, ja, hade ju sett honom.
Nej.
Men för han som hade tröjan så känns det som att alla såg honom.
Ja, precis.
Och det är väl lite så man måste komma ihåg att man är i världen. Just då så känns det som att alla tittar på mig.
Ja.
Men å andra sidan, dagen efter så är det ingen som kommer ihåg mig. Så lev livet.
Ja.
Liksom, sätt på dina kläder, köp saker som du njuter av. Det är väl det om det är nytt eller begagnat.
Ja.
Det är bättre att vi använder de resurserna vi har och att du hittar det du vill ha. Och sen förhoppningsvis så att du kan återanvändas.
Ja.
Om inte du vill ha det och det är helt och rent, låt en annan njuta av det.
Ja, precis. Ja, tack för denna gången. Hoppas ni fortsätter lyssna. Vi finns ju på där poddar finns.
Ja.
Vad är det du brukar säga?
Gilla, kommentera, dela.
Ja, gilla, kommentera, dela. Sprid budskapet.
Ja.
Ha det så bra allihop.
Ha det bra. Hej, hej.
Hej.
Vi hoppas att du kommer att uppskatta vår podcast och att den kommer att inspirera dig att engagera dig politiskt och göra din röst hörd. Följ vår podd med nya avsnitt varje tisdag och fredag. Väl mött och ha det gött!